Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Den här gången är Ulf Andersson gästen. Han var med i Svenska innebandyförbundets styrelse för en massa år sedan. Han har varit sportslig ansvarig i Partille innebandy under många år. Nu är han nybliven ordförande i klubben han bildade för snart 35 år sedan. Vi kommer prata en hel del om den här friplatsen som Partille fick i Allsvenskan på herrsidan. Hur fungerar det? Hur går det till när man får frågan och hur tackar man ja till en uppflyttning? Det och jättemycket annat kommer vi prata om i det här avsnittet. Nu släpper vi in Ulf och detta avsnitt. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag återigen Ulf Andersson välkommen till ett nytt avsnitt av min innebandypodd.
Tackar, tackar. Alltid lika trevligt att vara här.
Ja, Göteborg bjuder på 25 graders värme och strålande sol. Och så ska vi sitta här och prata det viktigaste som finns i livet. Innebandy.
Precis, precis. Ja. I ett panoramafönster i Sögler, i ett trähus också. Så att det här kan det bli lite svettigt.
Ja, men det ska nog gå. Du har fungerat som sportchef i Partille innebandy under många år. Men nu är du ordförande sedan några timmar tillbaka. Berätta.
Ja, nej, precis. Sportchef kanske är en sanning med modifikation. Jag har varit sportsligt ansvarig för sportgruppen de senaste 2 åren. I varje fall sen var jag väl någon typ av sportchef innan det. Så vi har 2 sportchefer i den gruppen. En för dam som heter Håkan Enqvist och en för herr som heter Peter Stenberg. Men jag lämnar rollen som sportsligt ansvarig. Jag har jobbat väldigt mycket med elitsidan både på dam och herr. Under framförallt sista året men de sista 2 åren kan man väl säga. Pandemin var ju lite som den var. Och det gör jag på grund av att vår ordförande Claes Mattsson som suttit 5 år har slutat. Och då fick jag frågan om jag ville vara ordförande i föreningen. Och jag känner att jag brinner nästan mer för föreningsutveckling och positionera föreningen i elitperspektivet snarare än att jobba med kanske att rekrytera spelare och ledare. Och så jag kommer fortfarande vara med och jobba runt sportsliga frågor men, och stötta de sportcheferna. Men kommer vara ordförande för föreningen från och med. Ja, idag egentligen.
Mm. Vad häftigt. Alltså, det innebär att en av grundarna kommer vara ordförande när ni fyller 35 år. Alltså, du var ju med och grundade den här föreningen. Mm. Och vilken styrka, tänker jag, att få en ny ordförande som har grundat klubben. Alltså, du behöver ingen 2 års inkörningsperiod här utan det är bara att hoppa upp på hästen och köra.
Ja, så är det ju. Om det är en styrka eller en svaghet kan man kanske ibland fundera över. Men det som jag tycker är positivt med vår styrelse är att vi har fått in lite nya namn i den också. Och vi har fått in kvinnlig representation också än mer. Så att vi har i styrelsen numera faktiskt 3 tjejer också. Så det är väldigt positivt. Att vi fyller 35, ja det tänkte jag faktiskt inte ens på, men det är ju som du säger 7 februari 88, det blir 35 år. Det kanske är värt att fira. Vi firade ju 25-årsjubileumet ordentligt med en liten tidskrift och stort ballons och så. Kanske var läge att göra det. Och det var nog faktiskt som så, om inte jag missminner mig, att för 25, när vi firade 25 år så tror jag faktiskt att det kan vara som så att båda lagen spelar näst högsta divisionen också, A-lagen.
Ja, precis. Och det är ju en brinnande punkt faktiskt. Och varför jag ville prata med dig igen också, det är ju det att Partille då kommer ha ett damlag i Allsvenskan och ett herrlag i Allsvenskan. Men när vi firade midsommar så
så var det ju division 1 ett år till som gällde för herrarna, men sen hände någonting.
Ja, sen hände någonting, och det, jag skulle vilja säga att vi har verkligen inte gått runt och funderat på att det ska bli någon vakans och inte haft det på dagordningen överhuvudtaget, utan vi har väl slickat våra sår efter att vi blivit slagna av Lund i tredje avgörande matchen där nere i Lund. Så att det var inte alls någonting som vi var beredda på. Däremot så har vi ju fortsatt att jobba enträget. Det tror jag väl en av styrkorna med vår förening, att vi jobbar på ganska enträget och långsiktigt med det vi gör. Och vår långsiktiga ambition är att vara allsvenska bra lag och stabilisera oss där. Så att utifrån det perspektivet så behöver vi inte tänka om så mycket. Utan vi har ju fortfarande samma ambition, men det blir lite kortare startsträcka. Men ja, det är oerhört glädjande. Och väldigt positivt att vi fick frågan faktiskt.
Ja, men det var ju väldigt dramatiskt kval för er. Vi har ju pratat om det i podden här tidigare. Hur intensiva och korta de här kvalen är. Och att det kanske borde vara större matchserier.
Absolut.
Och ställas ännu högre krav och tydligare struktur på kvalspelet, men ni förlorar en avgörande match då.
Ja, vi förlorar en avgörande match. Jag tror vi förlorar med 7-2 eller 7-3. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Vi vann den första med 7-6 och vi hade ledningen hemma i den andra med 5-1 efter 10 minuter in i andra perioden, lyckas tappa det till 7-10. Det kan låta som ett ras, men alla som håller på med innebandy vet ju att det är gå fort, och det behöver inte vara spelbilden som gör att det rasar på det viset. Men nej, så att det var dramatiskt för oss, och vi fick sjukdomar på 4 spelare till avgörande matcherna, så att vi hade svårt att liksom mobilisera kraften att stå emot Lund fullt ut, som vann rättvist över 3 rutt från de förutsättningar som fanns.
Men ni är ju en av flera gedigna klubbar ute i Sverige som målmedvetet har siktat på det här som ni nu faktiskt uppnått, att ha båda era lag på semiprofessionell nivå då, på allsvensk nivå, och se det som en målsättning som är nåbar, och nu har ni lyckats med det. Ni har ju, jag menar, jag har ju följt er genom alla år såklart, eftersom jag bor i närheten. Så att ni är ju värda det här, eller?
Ja, alltså det är värda eller inte värda. Alltså det är mycket som man diskuterar med matcher också, om man vann rättvist eller inte. Det går ju, på något sätt så går det ju på liksom att på den som gör flest mål vinner en match. På samma sätt är det väl inte den som vinner ett kval, oavsett om man var sjuk eller inte, så går man ju upp. Alltså då är man ju värdig på något sätt. I det här fallet så har vi ju blivit in, alltså vi har ju fått en extra plats. Så att det är klart att det är ju lite grann som en skänk från ovan, och man kan ju alltid resonera vem som ska ha frågan och så vidare. Men när jag ser på den verksamheten vi bedriver kontra vår verksamhet, hur den har sett ut till exempel förra gången vi var uppe för 10 år sedan, så är den väsentligt mer kvalitativ. Organisationen och föreningen mår bättre. Laget, ja, alltså ekonomiskt att börja med.
Ja, men ge några exempel som man förstår.
Nej, men alltså omsättningsmässigt så är den högre. Inte jättemycket högre, men framförallt så, om man ser på ett eget kapital, så är det ju på en annan, helt annan dimension än vad det var förut. Och det är klart att det finns ju någon sån här tes om att man ska ha 15% eget kapital av sin omsättning som någon form av långsiktigt mål, och det tror jag faktiskt inte är jätteomöjligt för oss att nå. Så att ur det perspektivet så mår vi ju bättre. Det jag menar också att vi mår bättre är att om jag tittar på laget, som en väldigt hög andel, båda lagen en väldigt hög andel egna produkter, upp mot 10, 11, 12 stycken, och att det är en blandning mellan gammalt och ungt och sådär. Så att jag tycker att på det sättet så är vi förberedda. Vi har inte ett lag som krackelerar runt hörnet, utan vi kommer kunna bygga på det vi har. Sen är det är också det som gör att vi klarar av att ta det här steget, tror jag. Nu har vi ju tagit det. Hade vi haft en situation där, för att det är ändå så att missa ett kval och sen behöva i 2,5 månader vänta på att man blir ett allsvenskt lag. Jag tror att det är svårt för alla klubbar att kunna tacka ja i det läget, för att man kanske har en spelartrupp som har flyktat, eller folk spelar har lagt av, eller man har rekryterat på ett annat sätt. Så att Ja, det tycker jag är att vi är stabila. Att jag känner att det är hållbart. Det faller inte ihop av en kvalförlust mot Lund. Sen är det klart att vi tappar ju spelare givetvis av att vi inte går upp och möta våra mål också. Men, så jag tycker att föreningen är stabilare. Sen finns det extremt mycket. Vi har stor respekt för det här steget att ta också. Liksom, att vi ska ha två allsvenska lag. Det hade vi inte förra året. Det ställer mycket större krav på oss. Vi vill ju vara ett allsvenskt lag som... till exempel för att citera Bagan som jag satt med här förra gången, han sa det liksom att just att det här med att att vi är ett allsvenskt lag som ska kunna åka ner till Varberg och som Varberg känner att det är en professionell verksamhet som kommer och vi ska kunna bjuda upp till kamp både på planen men också kanske i det vi gör och hur vi ser ut och hur vi för oss och vad vi själva har för event hemma. Så att det är ju de bitarna vi måste snäppa upp såklart lite grann. Det är vi fullt medvetna om. Men det inspirerar oss också väldigt mycket. Det har jag märkt redan nu i organisationen. Att det är många som är inspirerade av att börja jobba i och runt de här sakerna. Men det är ju klart att sätta igång den planeringen i juli när alla vill ligga och bada och åka till Mallorca. Liksom. Det är klart det är jobbigare om man har fått börja även påsk. Så att, ungefär så är väl känslan just nu.
Kan du berätta hur arbetet har gått till här när det här börjar bli aktuellt då att ett lag då planerar att lägga ner och ni får frågan och först brukar det vara rykten och sånt som kommer men,
ja.
och hur man bör kanske jobba i föreningen för det är väldigt lätt att bara ja, jag säger ja direkt för det gäller på något sätt att få med sig alla tänker jag.
Ja, nej, men det är helt rätt och jag, där känner jag väl själv att jag har utvecklat mig lite grann med ålderns rätt. Att för jag hade ju reagerat med rätt tidigare och kastat mig ut och sagt ja direkt på detta om det var för 15 år sedan kanske eller 20 år sedan. Men, nej, alltså första, det är som du sa, först, vi har inte legat och monitorerat detta. Jag ligger inte i de här Facebookgrupperna som finns och de här ryktesspridningskanalerna som finns. Dels för att jag inte orkar riktigt med att konsumera allt skitsnack som florerar faktiskt. Utan jag känner att jag skiter i och distanserar mig lite från det. Försöker befinna mig i andra forum. Men andra av mina vänner runt omkring i min organisation gör det. Och då börjar det komma lite rykten från lite sportchefen och spelare. Och lite så här att han har hört att lagen kanske ska dra sig ur och sådär. Och då, ja, det kommer ju som du säger mitt under midsommarveckan. Börjar sippra lite grann och sen... blev det här, vi förhöll oss, gick inte igång så mycket på det heller utan kände att det är många lag som kan vara aktuella. Så jag hade faktiskt inte ens koll på hur vi låg det men jag insåg att vi borde ligga ganska bra till i och med att det var en tät serie hela vägen fram. Så det vi gjorde var ju att vi förstod ju nog att det stod mellan oss och kanske Västerås. När man tittar lite sådär snabbt på vad reglerna säger och för mig var det ganska tydligt kanske att Partille hör ju hemma i den södra serien vi gör. Kanske inte Västerås om man ska göra en indelning så att det kändes väl någonstans där att det kändes lite 80-20 chans att vi skulle få frågan i varje fall. Och sen fick vi frågan, vi hörde att vi ringde faktiskt upp och kollade detta och då skulle det vara ett möte klockan 2 och sen gick ju tiden bara. Men till slut så dök det upp ett mejl i mailboxen på tisdag kan det nog ha varit eftermiddag. Och då, det vi gjorde var att vi sammankallade styrelsen på ett teamsmöte. Och diskuterade frågan om varför och ett enhälligt styrelsebeslut kring att vi vill vara med.
Vad diskuterar man? Alltså
det man diskuterar ju att vi har fått frågan och då blir det en kort diskussion kring vilka kostnader vi ser att det kan liksom föra med sig. Och i vår värld så är de stora kostnaderna inte för spelartruppen. Utan de stora kostnaderna är att vi får ett antal resor, lite parodiskt innebandy så är det som så att ibland kan det vara bättre att möta Zenit än att möta Lillån. För Zenit kommer, liksom, de är 1,5 mil därifrån, Lillån är 30 mil så man får fler åskådare krasst. Så att ibland kan man ju få en dubbelsmäll, man får en längre resa och mindre publik. Om man inte gör något vettigt med eventet, vilket vi då tänker göra. Alltså en snabb diskussion kring ekonomi hade vi. Vilka kostnader som gäller och det är just det här runt omkring resor och sådana saker. Anmälningsavgifter, startavgifter. Så att det blir inte några skyhöga summor vi pratar om. Och när jag säger inte skyhöga summor så kanske jag tänker med 150-200 000 plus. Och det kan vi hantera, känner vi. Så det var ganska snabbt att vi kom förbi det. Och sen är väl grundinställningen också i vår styrelse att vi har kämpat och varit tydliga med att vi vill göra detta. Att då gå ut när man får det som en skänk från ovan och säga att man inte tar den, det är ju ett sätt att tala om för hela världen att ni menar inte vad ni säger. Och vi försöker vara noggranna numera på att mena det vi säger i allting mot spelare, ledare och runt omkring partners. Kanske vi inte har varit i alla år, men vi försöker vara det nu på ett tydligt sätt. Och då känner vi att det är en trovärdighetsfråga också. Vi kan liksom inte backa från det. Så att styrelsen var enhällig på det. Och sen samlade vi ihop sportcheferna och tränaren runt detta. Inte hela sportgruppen utan sportcheferna. Och så är det en snabb diskussion där. Och där är det, blir det ju mer känsligt, för att tränare tänker ju också mer lite grann att vad har jag för lag och hur jag hade tänkt vinna varje match, och nu är det ju en annan situation. Nu vinner jag ju inte varje match, kanske vinner varannan om jag har tur och så vidare. Så att det, då hade vi en diskussion kring det, och då kommer ju ganska snabbt fram till att det ställer krav kanske på att man behöver rekrytera en eller annan spelare till, och då tillkommer givetvis någon typ av kostnad för det också givetvis. Så då får man lägga det på stacken. Och sen kom vi nog ändå ganska snabbt fram till att det är klart att vi ska göra detta. Men vi måste stärka vår organisation runt laget, och vi måste kanske rekrytera någon spelare till. Och sen dagen därpå så samlade vi hela spelartruppen och informerade om bakgrunden till det hela. Vi berättade om hur serien ser ut med lagen, faktiskt på en Sverigekarta visuellt, vad det innebär i form av resor så att de vet det. De får reda på hur föreningen tänker satsa på dem i form av resor och läger och runt omkring på ett annat sätt då kanske. Och sen informerar vi också om vad styrelsen och sportchefsgruppen tycker. Så vi är inte egentligen ute efter att det är ett beslutande forum spelartruppen, utan det är styrelsen och sportchefsgruppen. Men vi är väldigt måna om att våra spelare får ta del av den här informationen och ställa frågor. Och man får ju ganska snabbt en känsla om de är med eller på eller av. Eller så här. Det är ju inte det att jag tänker en omröstning om vi ska vara med eller med 20 spelare. Men den truppen var ganska homogen, att man känns som att man vill spela det här. Och man fick några timmar på sig att höra av sig oavsett om man har kontrakt, att liksom tycka att förändringen, att förutsättningarna har ändrats lite och att man kanske inte klarar av det rent liksom privatlivmässigt då. Men det är ingen som har gjort än så länge, så att vi tog det beslutet. Och det hade egentligen inte ändrats, alltså det som hade kunnat få oss att ändras, det är om vi hade känt att halva truppen säger att det här funkar inte. Men det glädjer mig också att det inte blir så, för att då hade vi byggt truppen fel. Vi bygger en trupp som ska gå till Allsvenskan. Då kan man ju inte säga att vi vill inte vara Allsvenskan när man får det till skänks.
Nej, det låter ju, om man har satt sig in så att man var en spelare och var med på det här mötet, så wow, vad fräckt att se den här Sverigekartan och vilka möjligheter. För det är ändå någonstans, man håller ju på för att man vill framåt på något sätt, och helt plötsligt då vara i den här nya förutsättningen. Sen kan jag förstå utmaningen, precis som du är inne på, för att ni hade väl hamnat i en serie med väldigt mycket derbyn.
Ja.
Och då tänker jag publikmässigt också, precis som du säger, att har man en halv mil, en mil, två mil, tre mil, vad det nu kan vara, så kommer ju borta supporter till matcherna och det finns en annan nerv i matcherna på det sättet än att det kommer något lag från Skåne eller Örebro eller vad det nu kan komma från.
Det är ju det som, men det är ju där vi måste känna att vi måste bli bättre på att jobba med våra event. Och det har jag varit på när jag pratade om förut, att vi måste hitta lösningar på att få folk och dels att vi försöker sälja vår produkt så att någon är beredd att betala för den. Det är ju extremt viktigt. Men vi måste också få folk att komma på de här matcherna. För att det är ju en del av produkten. Och att skapa ett event med folk i arenan. Så att vi kommer börja jobba mycket med det. Sen är det ganska spännande också. Vi kommer ju ta över lagans spelschema som det ligger. Vilket är helt logiskt. Och då får vi ju en rivstart direkt med Varberg borta, Lillån hemma och Lindås borta. Och jag tror vi har Lerum någon gång, om det är fjärde eller femte gång också. Så att det blir liksom en tuff, väldigt tight start på en serie, och möta Varberg borta en premiär är ju extremt utmanande men också väldigt inspirerande, så att det ska bli kul.
Ja, precis. Sen är det väl så här att när man hamnar i den här situationen som förening, så det är klart att man har sina val, och väljer man att tacka nej, så kan det ju få enorma konsekvenser, tänker jag.
Mm.
Både kortsiktigt och långsiktigt. Så att man hamnar ju i en intressant situation när det här uppstår, eller hur?
Ja, och alltså det här, alltså mellan det att vi får frågan officiellt någon gång, och det börjar bli officiellt att vi har fått frågan och läggs ut på magasinet och lite sånt där, kanske 4-5 tiden på tisdagen, till vi tagit någon typ av beslut då på torsdag förmiddag där, eller ja, vi tog beslutet ganska snabbt, men alltså att vi ändå levererat officiellt beslut, så är det ju som så att jag får ju flera sms och på stötningar från folk i vår organisation som alltså ungdomstränare, någon enstaka spelare, någon ungdomsspelare som undrar, men fan, vad håller ni på med, ni ska väl vara med, alltså man tycker att varför sa ni inte jag direkt. Och det kan jag tycka att jag blir lite glad när sånt händer, för det innebär ju att det finns ju någon som bryr sig faktiskt ändå och tycker att det är roligt. Så att det är som du säger, hade vi tackat nej så hade vi fått extrema problem med vår trovärdighet. Väldigt svårt att motivera en spelare som kommer till mig i 17-18 års åldern, har höga innebandyambitioner, och säger varför ska jag inte gå till Lindos eller Lerum, ni verkar ju inte vilja någonting. Så att det är klart att det var egentligen ett ganska enkelt beslut, men just med det sagt så vill jag säga att vi har väldigt stor respekt för att gå in här och fattar att vi kommer behöva jobba med att höja vår omsättning. Vi kommer behöva jobba med våra event och vår organisation, och vi kommer behöva jobba med flera andra saker också. Så att vi har kvalitet i det vi gör, och vi har ju också utmaningar till vardags i hallar som vi spelar i som inte är 100% för varken publik eller filmningar, vilket vi kommer att lägga en del kraft på att rätta till dem. Så att det kommer bli mycket jobb, men det är kul.
Mm. Skillnaden mellan att spela i Allsvenskan och Division 1, det är ju egentligen mest prestigemässigt som det är en skillnad. För annars är det ju inte så stor skillnad i övrigt. Alltså man får inte några gigantiska fördelar av att spela i Allsvenskan kontra Division 1, eller hur?
Alltså det beror på vad man menar med fördelar. Alltså det är ju precis som du säger, det är ju inte automatiskt som så att du får en högre publiksiffra om du heter Lindos Waves än om du heter Mölndals IBF. Jag tror nog att de klubbarna kan ligga ganska nära varandra publiksiffrsnitt faktiskt. Men jag menar ju på att det handlar ju också om hur man jobbar med den frågan. Jag känner ju att det känns så extremt tilltalande att ändå säga att man är en allsvensk klubb, att man kan sätta på affischen Lillån från Örebro eller Karlstad, kontra att sätta en lokal företeelse som Zenit, och därmed inget ont sagt om Zenit överhuvudtaget, medan liksom Zenit personifieras ju som en lokal ganska breddförening i fotboll, kanske för många gemene man då, inte innebandymänniskor såklart, men det gör ju att man får en annan möjlighet att gå med budskapet ut till alltså till normala idrottsintresserade människor i Partille till exempel. Så att det blir ju på det sättet. Men om man jobbar med marknadsföring kring våra event, så är det klart att de har ju bättre förutsättningar. Men det kommer ju inte automatiskt generera mer intäkter. Och det är ju det tror jag är viktigt att spelare förstår också. Att liksom ibland har jag känslan att nu spelar vi allsvenskan och nu kan jag helt plötsligt skapa mig ett bättre kontrakt eller förutsättning för bättre kontrakt. Det är ju inte riktigt så. Du måste ju upp på toppnivån i SSL för att det ska kunna landa där. Då finns det ju andra förutsättningar. Men bottenskiktet i SSL, jag tror i viss mån de flesta klubbarna allsvenskan, kan ju exkludera kanske några av de här då som vi pratade om förut. Men det är inte Klondike liksom för att spela allsvenskan. Det är det inte.
Nej. För de som kan sin idrotthistoria i Sverige vet ju då att där som ni kommer ifrån då, Partille, där finns det en handbollsklubb som heter Sävehof som existerar på herr- och damsidan, som är extremt framgångsrika på hur tacklar man den utmaningen att de finns i samma kommun?
Ja, det är väl en bra fråga. Jag tycker att dels får vi väldigt bra hjälp av kommunen på ett sätt numera. För vi finns i tre hallar kan man säga, att det är väldigt stor del. Och alla de tre hallarna är klisterfria. Det är Partillebohallen, Vallarna Sportcenter och Kvisthallen då. Så att där har vi liksom, vi slipper det här klisterproblematiken som man slet med under 20 år, att så fort man kom till en träning så undrar man vad fan det är som har hänt, att golvet såg ut som fått fläkttyfus, man kunde inte lyfta på högerskon från golvet liksom. Det tror jag man känner igen i många andra regioner också. Det har vi inte på samma sätt längre, klisterproblematiken är borta, men i gengäld så är vi ju inte på att arena och spelar. Det är på sätt och vis positivt, för den arenan är ju katastrofal på ett sätt. I och med att den tar 4000 årskådare så blir det ju inte bra. Men den har ju fruktansvärt fina förutsättningar eventmässigt. Så att vi har ju, Partillebohallen har ju några stolpar på läktaren som är inte speciellt bra kan man väl säga. Kapaciteten är bra, den tar närmare 500, men just de här stolparna är ju problematiken för oss. Så att vi kommer behöva jobba lite med hur vi kan göra Partillebohallen bättre tillsammans med kommunen. Det har vi hållit igång med nu. Och med Partille Arena så kommer vi nog bara trycka in en del. Och då kommer...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är det som frågar med Sävehof, då blir ju problematiken att redan idag är ju Sävehof i arenan väldigt mycket och även de får flytta en hel del på sig, för det är väldigt mycket event där. Det dyker ju upp såhär Grease Musical och ja, Kiss är ju för stora, de dyker inte upp där, Magnus, men andra grupper, Brian Adams och sånt där är ju faktiskt ännu mer, då åker även de ut. Så att jag upplever inte att vi har något, att det är ett problem med Sävehof längre faktiskt, utan jag säger längre för det har det varit, utan jag tycker att vi har ganska gott samarbete numera, men det är klart att kommunen måste snäppa upp sig lite grann i att tänka på hur man försöker vara lösningsorienterad på ett annat sätt när vi pratar med dem. Och jag tänker till exempel sådana här halvfrågor, svaret kan inte vara att stolparna är det stolparna är, utan man måste hantera det. Så att vi har en hel del utmaningar där, men jag upplever inte att Sävehof är liksom, de är på sätt och vis är de en facilitator för att bygga nya hallar, för det byggs fortfarande hela tiden nya hallar i Partille. Det finns ytterligare nya här uppe i Öjersjöområdet, så att jag tycker att han kan vara ett draglok på sätt och vis snarare än att någon som drar ner oss faktiskt.
Vakansplatser, det uppstår ju i alla idrotter, ishockey och handboll och i fotboll kanske också, men framförallt så är det ju ganska tydligt på förbundsnivå att varje år så är det ju lag som inte mäktar med att befinna sig på den nivån man är av flera orsaker. Det har inte enbart med ekonomi att göra, utan det har med organisation och spelarunderlag och såna här saker. Vad tänker du kring...
Nej, jag håller med dig. Det här har ju eskalerat de sista åren och jag tror faktiskt inte att det har att göra med pandemin. Jag tror det är att förenkla det och säga att det är pandemin som är orsaken. Jag tror det är andra saker. Jag tror du har varit inne på det också. Liksom breddutvecklingen på seniorsidan tror jag är viktig. Det här med farmaklubbar och så vidare. Hur utvecklingen ser ut bara i Göteborg på antal klubbar och så. Det är en grund i att liksom, finns det ett färre antal lag på senior- och juniornivå igång som spelar, alltså olika klubbar, då kommer det fram färre antal spelare, så underlag blir ju mindre att plocka av då. Om man inte har en egen ungdomsverksamhet av rang, och de klubbarna står ju sig ganska väl. Det är ju inte de vi pratar om i regel, tycker jag, på samma sätt. Men jag känner ju också att, jag tror inte vi har sett sista vakansen heller. Jag skulle inte bli förvånad om det ytterligare en eller två någonstans i södra Sverige dras ur, i Allsvenskan södra dam eller herrar, eller för den delen Division 1, Västra Götaland heter den väl numera, jag inte riktigt koll på det, men de här Division 1-serien som ligger. Så att, och vad det beror på, jag tror liksom att dels är det väl kanske en fråga om att hur man jobbar långsiktigt, som jag sa förut, att man försöker skapa ett lag där man har lite demografi i det. Du kan inte bara ha Rickard Eriksson spelare i mitt lag, utan man måste ha några 17-åringar och någon 20-åring och liksom, så man sprider ut det, så att de är i olika faser i livet, så att de fem slutar så så faller inte sju med till bara för att de råkar vara kompisar och är alla uppvuxna i samma generation. Det kan jag tycka vissa lag, tror inte det var fallet i laga, men vissa lag är över in 10 spelare från en elitförening som inte lyckas få plats för dem, och då blir man ju väldigt sårbar också när de alla 10 slutar, för då åker man ju rätt igenom, kanske inte bara en utan två. Så försöker vi inte bygga det, utan vi försöker bygga det så att vi plockar upp ett par till spelare varje år och får den det. Så det tror jag är en stor del är kanske att man har byggt laget fel faktiskt. Och att kanske det är också en konsekvens att man inte har egen ungdomsverksamhet, eller att bredden har blivit sämre. Det andra är ju inte ekonomi såklart, men i ärlighetens namn så har det ju inte blivit så himla mycket dyrare att spela Allsvenskan nu mot hur det var för 5 år sedan. Så varför är det värre nu? Jag tror det mer handlar om liksom hur man jobbar med sin förening och sina lag och så. Sen är det ju jag har ju respekt för de här som verkligen försöker. Jag har ju stor respekt för att lagen har gjort. Alltså de har ju försökt. Det är ju missförstå mig inte. De har gjort allt de kan. Man kan tycka att beslutet kommer sent. Men de har nog verkligen gjort allt för att undvika det här. Men det kanske var ett eller två nyfärd de hade räknat med. Och kanske någon nyckelspelare, någon målvakt som väljer att flytta. Och när de tre borta så inser de att från att vara det här laget som klarar sig precis kvar. Så kanske de känner att vi tar inte en poäng. Och då kommer det perspektivet in också, betala väldigt mycket pengar för att åka runt land och rike och få stryk hela tiden. Det tar väldigt mycket på en hel förening mentalt. Och då måste man ju lägga det i vågskålen också. Så att det har ju vi tänkt på också när vi går in i Allsvenskan Södra. Att ska vi klara av det här rent sportsligt så att det inte blir en belastning för föreningen? Det har vi givetvis tagit i beaktande också. För jag har stor respekt för dem som kommer till det. Men jag tror ju att lösningen på det här är ändå på lång sikt att man får upp föreningar som kanske har en bredd i sin verksamhet som gör att man kan vara lite mer självförsörjande. Faktiskt, när det slutar 7-8 spelare ska man lyfta upp spelare och några överraskar. Man kan ändå stabilisera in sig på en viss nivå. Ja. Och att man har föreningar som jobbar med organisationen och ekonomin då. Det är så att man har det.
Men det är ganska tufft för er då som befinner er i en storstads närmiljö och sälja in produkten innebandy och innebandy i Allsvenskan, eller?
Mm. Ja, jo, men det är det ju absolut. Jag tror att liksom vi ska ju titta lite mer på hur vi ska förbättra vår marknadssida. Jag tror jag sagt det förut också, jag tycker vår marknadssida är alldeles för dålig från andra saker vi gör. Så det, där har vi en jättemöjlighet då. Och jag tror alltså så här att för det första så saknar jag väl fortfarande att någon nationellt drar ett initiativ för att positionera sporten innebandy kontra andra idrotter, att jobba med det. Jag skulle vilja se det samarbetet och mer uttalat mellan ett antal aktörer, liksom föreningsföreträdare, förbundsföreträdare, serieföreningen Svensk Elitinnebandy, vad det är som jobbar med att positionera innebandy som en produkt så att den blir igenkänd. För då blir det ju lättare för mig och lagen och så vidare när vi kommer ut att faktiskt få hook på den här lokala företag för att de känner till det på ett annat sätt. Men det är ju det långsiktiga som jag faktiskt fortfarande kanske saknar. Jag ser fortfarande inte att det sker på ett sånt sätt som jag tror det måste ske. Det sker säkert saker, men definitivt inte på den nivån som jag förväntar mig. Jag förväntar mig mycket mer där. Men för att gå tillbaka på vad vi kan göra själva. Vi kommer ju lägga vår strategi såklart. Vi jobbar ju väldigt mycket på vilka individer och aktörer i och runt vår förening har vi som faktiskt har ett intresse för vår förening. Och känner vår förening och vet därmed vad vi håller på med. Och vad kan de bidra med och hur kan vi hitta samarbete med företag som de representerar. Och så att någonstans är det den ena strategin. Och den andra strategin är att kanske hitta många små sponsorer och hitta en pitch på det. Så det är väl bulkinsäljandet som vi kommer att jobba på ganska mycket då. Så att,
Men det är inte lätt. Nej, absolut inte lätt. Jag vet att du också har haft funderingar, nu byter jag ämne här, med det här med kontraktskrivning och spelare som skriver kontrakt och sen så ska det brytas och man vill flytta och sånt där. Vad är dina tankar kring det?
Alltså, mina tankar är att jag är ganska fatig, för att använda ett engelskt uttryck, trött på det här. Alltså, jag tycker någonstans att det är befriande när man träffar på de här spelarna ändå som är väldigt seniora, som skriver på ett avtal och som förstår att jag har ett värde i ett avtal och förhandlar hårt för att få ett värde i ett avtal, men också förstår att jag måste leverera. Så är det ju mycket vanligare på högre nivå också, men det är fortfarande så här att det är alldeles för mycket liksom komma och gå lite som man vill, kan jag tycka. Jag är ju fortfarande lite brydd eller förvånad över, jag vet ju inte tillräckligt mycket om det, men Liam Åström som skriver ett nytt 2- eller 3-årskontrakt med Storvreta i februari tror jag det var. Och bryter och ska åka, komma närmare till kompisar och familj hemma. Så det kanske finns något jättebra skäl bakom det, men man kan använda det som ett exempel i varje fall, för att det händer. Jag hör även andra sådana fall faktiskt, som ska vara riktigt ärlig, där man vill flytta någonstans och sådär. Och det är väl kanske inte det hållet vi vill gå åt riktigt, utan vi vill se mer liksom stabilitet på det. Sen tycker jag att vi i grunden har undervikt det som en idrott genom att ha det här nya konceptet där man är 16, 17, 18 års ålder, så får man göra precis hur man vill. Och det kan jag tycka, det är inte den stöd och den stöttning och den hjälp som våra talanger behöver i den åldern att kunna göra vad de vill, Utan om jag har 7 stycken jätteduktiga 05-er och 04-er i min trupp, så vill jag ju gärna kunna och ge dem chansen och se till dem utvecklas. Så vill jag också veta att jag har dem något år eller två. För de kanske levererar om 2 år, inte här och nu, men jag måste investera i dem nu för att få avkastning om 3 år, och då vill jag ha ett kontrakt. Det är precis som man jobbar med produktutveckling på vilket bolag som helst. Du investerar väldigt mycket pengar i det för att tjäna på det och sälja dem ett par, 3 år när du har realiserat produkten. Hemskt att jämföra en människa med en produkt, men det är ändå liksom samma grundtänk liksom. Och då kan jag tycka att det är också problemet. Så jag tycker det här med att det är fortfarande för mycket hoppande, och det, idag är det svårare, tror jag, framförallt svårare på semi-elitnivå, kanske ytterligare något steg ner, att skriva ett avtal med en spelare som är längre än 1 år. Det är väldigt kortsiktigt, och om det blir kortsiktiga spelaravtalslösningar så blir det också svårt för klubbarna att ha långsiktighet, och då kommer det till det här med vakanser och kunna ställa upp i CSP för att du tappar 10 spelare liksom. Så att nej, jag ser inte positivt riktigt på den utvecklingen kanske. Det gör jag nog inte.
Nej. Byter lite ämnen här. Du har ju 3 barn som är aktiva och spelar innebandy. Men din yngsta son här har ju sett att du har... Han har varit på massa olika camper. Mm. Framförallt i ishockey. Det så här. Hur tänker du som förälder... Varför gör du den investeringen för exempelvis din son då, att åka på läger?
Ja, men alltså jag tror det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Jag kan säga, där har jag 2 olika roller. När jag åker på ishockeyläger med honom så är jag ju som förälder en ishockeyintresserad förälder. Jag känner ju inte Kreti och Pleti som går i korridoren på Lövers arena eller Kinnarps arena eller Husqvarna Garden, vad det heter nu, men det gör jag ju inte, så att det blir ju mer föräldrar. I det perspektivet så gör jag det lite för att man har kanske delvis en liten övertro att man åker på de här camperna, man får bra förutsättningar för att utvecklas, och i ishockeyns fall så är det också väldigt mycket att det finns ju ingen istid, alltså man släcker ju ner ishallarna i sista mars, det finns ju ingenstans att åka skridskor. Så det gör man ju genom att anmäla sig till kamper under egentligen maj, juni, juli och augusti också nästan. Och sen kommer isen i september. Så där är ju det som att få is tillräckligt. Ja, typ så. Men om man tittar på innebandy då så har jag också varit på lite läger med honom där. Och det är väl samma grej där egentligen, att det är en upplevelse som man skapar för ungdomarna, och det är en upplevelse för pappa och son att vara iväg, och det är lite roligt. Och jag tror ju också på att innebandyn måste bli mycket bättre på att skapa de här idolgrejerna. Vi var ibland uppe på Storvretare, och det är klart, få se hur Albin Sjögren, det var ju faktiskt lärorikt för mig själv att förstå hur Albin Sjögren gör när han skjuter, på vilket ben han står. Det har jag i 30 år inte fattat, alltså hur man kan skjuta runt och inte. Så det är klart att det är ju en sån spetskunskap som man får på de lägena som man kanske inte får de lokala klubbarna. Så det är ju jättebra. Sen tror jag med det sagt att det allra viktigaste med alla de där lägena som jag börjar med, det är ju att de får möjlighet att få tid på is eller i hall. Jag tror inte det viktigaste är det här att det är Albin Sjögren som är instruktör, eller att det är Martin Östholm som är instruktör. Utan jag tror faktiskt att det kan vara lika bra med några duktiga, inspirerande ungdomsspelare, för att det är att de får ha kul, att de får spela tillsammans, det finns någon form av struktur och upplägg på det. Så jag tror det finns en liten övertro på att man ska vara med i de här elitkamperna. Det ger en hel del, absolut, men jag tror inte att det, liksom, det alltid kan vara värt det man investerar i pengar, utan jag tror liksom det kommer ändå ner till tid du får i hall som är det viktiga. Men med allt det sagt så har jag full respekt för att man åker, för att det är en upplevelsegrej också. Och jag tycker upplevelsen är ju liksom väldigt viktig för att skapa det intresset. Det ser jag. Och det här med att få tiden hall är väldigt viktigt. Och sen det tredje som jag ser utifrån ett föreningsperspektiv. Här har ju väldigt många föreningar en väldigt stor inkomstkälla som är väldigt viktig för dem. Alltså Pixbo Star Camp till exempel drar in mängder med pengar. Varbergs lägret drar in mängder med pengar. Till och med min egen lilla camp vi har i vår förening som bara är för medlemmar drar in mycket pengar. Som gör att vi skapar en upplevelse, vi bygger föreningen och vi får in pengar och kan få bra. Det är ju ett sätt att realisera sin produkt. Så att det är någonting som är väldigt positivt, tycker jag, att innebandy. Där tycker jag faktiskt att innebandyn är väl så bra som andra idrotter faktiskt. Så att... Men med allt det sagt så kan jag också tycka ibland när jag tittar på det lite nyktert att 3,8 för det här lägret, är det egentligen värt det? Nej, det är nog inte, det skulle nog vara billigare kanske. Men har full respekt för att liksom det är en upplevelse att komma iväg och få uppleva. Och jag menar, komma till IFU Arena och se den arenan som 12-åring. Det är ju liksom wow, finns detta innebandyvärlden? När jag går in i min hall så är det 1400 linjer. Så att det är klart det är upplevelsen. Så jag är positiv till företeelsen och jag förstår att man dras med i det. Men jag tror också att man ska se lite nykter på liksom tron att man ska bli så extremt jävla mycket bättre och vara på de här elitkamperna. Det tror jag faktiskt inte.
Nej. Nej, jag kan hålla med dig för att det på något sätt är upplevelsen. Och sen är det väl också som förälder att man vill ge barnen en upplevelse, precis som du är inne. Och sen så är det lätt att det kan bli sittastillande och datorspel och sånt här. Och har man ett långt sommarlov och sånt här så är det väl utmärkt att kötta på lite här och där, eller?
Ja, jo, nej, men så är det. Det är ju som du säger, dagens ungdom hamnar ju framför datorn hela tiden. Så att jag tror det, man måste aktivera dem på ett annat sätt. Men det är ju det jag menar lite grann också, att bara ha en spontan innebandy och öppna upp hallen. Och säga att det, liksom, det blir som en fritidsverksamhet och man spelar upp och spelar innebandy liksom mellan 10 och 14 varje dag i Kvisthallen till exempel, i vårt fall, om vi hade haft det som en idé. Så tror jag det kan ge väl så mycket. Jag tror att det är det som är...
Ja, men det är ju det som är skillnaden mot när vi växte upp. Då fanns det inte såna här blippar och 100 larm, utan det gick att ställa upp ett fönster eller någon vaktmästare. Alltså det var ju enklare, tänker jag. Det kanske är lika enkelt idag, men du är med vad jag menar. Alltså ja. det var ju enklare med att hitta spontanmöjligheter. Och idag så är det ju så mycket andra idrotter som har trängt sig in i de här mindre utrymmena som fanns när vi växte upp. Blivit andra typer av så. Så att,
Nej, men så är det ju givetvis.
Ja, hur ser jobb, om vi ska börja runda av här nu, men om vi återgår till varför jag ville prata med dig igen, det är ju det att du är ordförande i Partille som har fått en sen förfrågan att ta steget upp i allsvenska. Vad är utmaningarna nu, alltså konkret under juli och augusti för att komma i kapp?
Konkret så är det att vi får ju lägga spelschemat igen. Det är det första. Nu har vi ju som tur att hamna på rätt lottningsnyckel. Så den mappa tror jag mer eller mindre rakt av mot vad vi själv. Så alltså hemma borta ligger i fas tror jag någorlunda. Så det måste vi lägga om. Vi kommer att börja behöva flytta en eller två matcher in i arenan för vi vill göra bättre event. Så det kommer bli lite fipplande med det. Och det blir en utmaning för kommunen. Det kan ju mycket väl ha gått på semester. Vi har förberett dem, men det är klart att det kan vara lite försvårande omständighet. Tittar man på lagbygget så är det så att vi hade fortfarande någon spelare eller två som vi jobbar med. Så det är ju inte en eller två längre. Det är kanske tre eller fyra som vi jobbar med. Så det kommer också pågå en liten stund. Och även vår organisation runt laget kommer ju kräva mycket mer. Så det kommer vi göra. Så att det är mycket sådana saker. Det som egentligen är allra allra viktigast är att, och det hade vi tänkt innan, det är att vi kommer börja jobba mycket hårdare med vår marknadssida. Och det kommer ju belysas ännu mer nu då. Så att det gäller liksom att få ihop produkten och tala om vad det är vi kommer med liksom. Vad är det för lag vi har, vad har vi för ambitioner, vad kan vi göra liksom, hur ser våra event ut, vad kan vi erbjuda, och sen får man ju försöka sälja det på ett bra sätt. Så att det blir ganska mycket sådana saker som vi lägger till på. Och sen får man inte glömma, det här är ett av våra allsvenska A-lag. Vi har ett till, ett damlag som också är nya och som gick upp självmant. Och de har vi också parallellt samma. De är ju nästan färdiga med sitt arbete, kan man väl säga, eller i princip färdiga med sitt arbete. Men där ska vi också ha samma attention. Så att det kommer vara mycket tid som kommer att läggas i juli månad. Normalt sett brukar juli månad vara en månad man faktiskt kan lugna ner lite. Det brukar hålla på fram dit och sen så är det tillbaka i augusti. Men det kommer nog tyvärr vara så att vi kommer få jobba mer med det hela juli också.
Tyvärr, alltså när jag sitter och pratar med dig så ser jag att du längtar, alltså det är väl det här du brinner för och vill vara med och uppleva det,
Så är det, men det är ju lite också baserat på vad man får för svar och vilka möjligheter man har att agera. Det kan vara mycket väl att man hamnar hängande i vissa frågor för att någon inte är hemma eller någon inte jobbar eller så här. Då kan man ju bli stressad av att man inte gör saker. Jag vill gärna göra sakerna på ett kvalitativt sätt, och vi har försökt lova oss det för att vi ska göra färre saker och göra dem kvalitativa än fler på lite halvdana. Så det är man väl lite orolig för, men visst, det är ju jäkligt inspirerande att kunna jobba med de här frågorna, så det ser vi ju bara positivt på egentligen.
Ja, vilka tuffa serier det är att spela i damallsvenskan och herrallsvenskan. Alltså det är ju allt annat än tryggt. Alltså det är ju jäkligt lätt att eller egentligen är ju nästan alla lag inblandade i bottenstriden mer eller mindre.
Ja, nej, men det räcker väl att kolla på förra året. Lindus fick en tuff start. Jag tror till och med han låg sist efter 4-5-6 omgångar, och sen kravlar de ju upp sig på åtminstone nivå där de borde vara, 5-6. Men nej, så är det. Får man en dålig start så blir det ju jobbigt. Så att, men någonstans så är det ju som så att liksom, det som jag har fått mig till livs också lite grann, att prata med en av våra mer seniora spelare här om dagen som faktiskt nu troligtvis kommer att köra också, som kanske hade tänkt sluta, men så sa han det att det här är ju också kul, för nu får man ju tävla på riktigt varje omgång. Förra året, med all respekt, så var det så här att man kanske tävlade på riktigt ordentligt i kvalet och några enstaka matcher i serien, men det var ju några matcher som var faktiskt mer än transportsträcka, några stycken. Och det är ju liksom, det är, man måste ju, om man är på den nivån så måste man ju förstå det, att det går ju inte att fuska i ett byte. Det går ju inte att lägga av och spela i 10 minuter för det är över. Det är ju ett mindset, och det är ju en del som är lärdomen. Så att det kommer bli, vi kan ju inte vaska några matcher, utan vi måste gå in till varje match. Om det är Varberg borta i premiären eller om det är Malmö hemma, spelar ingen roll. Vi måste ha samma mindset i båda de matcherna, att vi ska försöka vinna. Och ha respekt för att liksom, ha väldigt respekt för att det kommer bli tufft i alla de matcherna, men det är också det som är kul, att det blir liksom det blir en riktig tävling varje gång. Hoppas vi kunna bjuda upp på varje fall.
Härligt. Då tänker jag att vi ska avsluta det här samtalet. Men först vill jag veta, vilka tror du vinner allsvenskan på dam- och herrsidan, och hur går det för er?
På herrsidan, om du pratar södra då, så tror jag faktiskt att Karlstad kan vinna den. Jag tror väldigt mycket på det Karlstad har vågat göra och stå upp på långsiktigt förra året med Peter Nordström och det arbetet de gör där. Jag tror Karlstad ligger väldigt bra till. Hade väl otur att de inte tog sista steget där. Fagerlund Habo är en extremt bra utmanare som jag egentligen tror på tillsammans med Varberg. Så det är inga chockerande ändringar där, det tror jag. Tittar man på allsvenskan dam södra, så tycker jag den är ett getingbo. Alltså, några klubbar har värvat extremt mycket. Jag ska inte säga att jag har någon, jag tycker den är väldigt svårtippad vem som ska ta den. Jag ser ingen tydlig seriefavorit där. Det finns vissa som har hävdat att Lindus skulle vara det eller och så vidare. Jag är inte lika säker. Den är svår. Jag kan faktiskt inte ge ett riktigt bra svar där. Jag tycker att den är svår. Men på här sidan så är det lite tydligare. Hur vi kommer klara oss? Jag tror att vårt damlag kommer klara oss väsentligt mycket bättre än vad folk tror. Det är ett riktigt bra lag på pappret med en riktigt bra tränare som kommer komma väl förberedda. Så får vi se vad det tar vägen någonstans. Men de har bra kraft framåt i spelet, kan säga, en bra, också en bra demografi i gruppen mellan ungt och gammalt och så, några erfarna, så det tror jag kan bli riktigt bra. Herrlaget, vi har jättestor respekt för det. Någonstans har man ju den tråkiga ambitionen att man ska hänga kvar. Det är det som är liksom det vi vill göra, men om de här pusselbitarna, det är lite tidigt, men om de här pusselbitarna som vi jobbar med nu då faller på plats, några av dem i varje fall, så tror jag att vi har ganska goda förutsättningar att kunna göra bra ifrån oss. Men det kommer ju krävas att vi gör ett extremt jävla bra jobb hela tiden. Det går fort upp eller ner i tabellen. På samma sätt som Lindos liksom rörde sig från botten till toppen, så gjorde ju Malmö tvärtom förra året. Så att liksom, man måste ha bredd. Man måste klara av bredden i laget och klara av att vara tränare för uppgifterna att köra. Så att jag tror att vi kommer att klara oss kvar i varje fall. Det tror jag. Mm.
ja, någon gång, eller ni behöver ta kanske minst 25, 27, 28 poäng någonting,
ja,
eller vad det nu kan
och vi
vara.
Kommer inte lägga budgeten för att ta 25 poäng, utan vår ambitionsnivå när vi rekryterar och vi bygger är att vi ska försöka vara ett mittenlag i varje fall. Men det som är, det här är liksom, vem tror du att Djurgården skulle åka, eller HV skulle åka ut SHL? Det är ingen som tror det. Så att liksom, någonstans så kommer det ändå ner tre att du måste få ihop det. Och det, ja, jag tror är styrka med båda våra herrlag. Det kanske inte är på papper, eller herrlag och dam. Det kanske inte är på papper. Det är faktiskt den gruppharmonin som finns i båda lagen. Det finns en väldigt bra grupp. Alltså ett lagbygge som faktiskt är bra. Så att får vi dem att stanna och köra och krydda det med rätt individer och vi inte förstör det, så tror jag vi har väldigt goda förutsättningar. Det är jävligt jobbigt att göra med i alla fall.
Mm. Tack Ulf för att du ville vara med i det här avsnittet.
Tack så mycket, Magnus.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.